Du lyssnar på Uppkomlingen av Thomas Blom, inläst av mig, Harald Leander. Prolog. Tunnan. Stockholm, 8 november 1520. Det var inte gott att veta vad tunnan hade använts till från början. Sill antagligen. Men det kunde lika gärna ha varit saltat kött eller till och med smör. Stadig och välgjord var den i vilket fall och rymde drygt ett tjåg avhuggna huvuden. Kropparna som hört till fick ligga där de låg, staplade i högar, men bödelsdrängarna hade haft förstånd på att plocka upp de avhuggna huvudena så att de kringströvande svinen inte skulle dra iväg med dem. Visserligen var borgarna befallda att hålla sina djur instängda så här års, men det slarvades ofta med den saken. En enda tunna räckte inte långt. Snart var 5 fyllda med råge. Regnet som fallit hela eftermiddagen sköljde bort blodet från de nyss levandes ansikten. De stirrade med oseende ögon över tunnornas kanter. Mångas drag var förvridna i fasa, begripligt nog, medan andra mest såg förvånade ut, som om de gått i döden utan att riktigt förstå vad som hände. Flera av huvudena hade suttit på rika och uppburna karar som aldrig kunnat föreställa sig att de skulle sluta på ett så skymfligt och försmädligt sätt. De hade ju hört till de utvalda, de som både Herren Gud och världsliga makter höll sin skyddande hand över. Sol och regn hade fått deras marker att grönska och bära skördar som bärgats av lydiga tjänare. De hade levt i präktiga hus, burit sammet och pälsverk och sovit på dunbolster. Deras vilja hade fått män att spänna sina kroppar och svettas, att kröka rygg över plog och order, att styra skepp över stormiga hav eller att trotsa fiendens härar. De hade haft kvinnor till att koka, steka, baka, brygga, sömma och sära sina ben för älskog och avel. Allt detta och mer hade de haft så länge deras huvuden fått sitta kvar. Andras huvuden hade hört till mindre lyckligt lottade kroppar, sådana som tröttats av ständig oro och slit för dagligt bröd. Deras bärare hade vetat att livet aldrig ger något för inget, mer än kanske hoppet om att vedermödorna ibland ska låta sig jagas på flykten av snabbt förbiglimtande ljusa stunder, ett gott mål mat, ett rus, en mässa eller bara en natts ostörd sömn. Detta hopp hade burit dem genom åren, givit dem kraft att uthärda i väntan på något bättre, så länge deras huvuden fått sitta kvar. Människorna som fortfarande levde hade stått tätt tillsammans på torget sedan middagstid och betraktat vad som skett. Nu började de skingras, vandra inåt gator och gränder med osäkra, långsamma steg. En nyckfull och hotande övermakt hade gripit in i deras liv. De hade blivit berövade något oersättligt, inte bara för att deras närmaste, makar, fäder, söner och bröder ryckts ifrån dem. Det som skett hade vållat deras livsmod och tillförsikt en skada som inte lät sig lagas på långa tider. Något lindrade det kanske att vända sig till den heliga jungfrun, till Gud och helgonen. Man kunde alltid trösta sig med att många av dem fått lida gruvliga kval innan de undfått martyrkronan. Kanske skulle det också ur allt detta hemska komma något gott. Eller i vilket fall något nytt och annorlunda. Något som ingen kunde förutsäga idag, när sorg och saknad fördunklade tanken. Säkert hade Gud en avsikt med vad som skett, även om den inte var lätt att se eller förstå. Vad vore det annars för mening med att leva i tron? En ensam man hade dröjt sig kvar på torget medan skuggorna tätnade. Regnet föll ihållande. Rännilar av blodblandat vatten sökte sig fram mellan stenarna och förenades till strömmar som forsade nerför brinkarna. Mannen satt hukad mitt ibland de hopvräkta kropparna. Hans svarta kappa var genomdränkt av vätan, som han inte ens tycktes märka eftersom han var strängt upptagen av att krafsa bokstäver i gatsmutsen med en sticka, snabbt och målmedvetet.